Till ibland här och predika i församlingen. Fast egentligen så tänker jag ju så här att idag hade det ju varit helt perfekt om Linnea hade predikat. Det var ju kanon alltså, vilken grej. Om du hade fått stått här och predika, det hade varit klockrent tänker jag. Faktiskt, just idag har det varit helt grejt. På Brandkåren så var det en kille för många år sedan som började med en hälsning. Och han, jag vet inte, den, säkert har den hälsningen funnits lite överallt, men han började med den på brandstation och sen hälsar vi i många år, så har vi hälsat så. Och det är ju den här nya coronahälsningen som han håller på med. Det här med armbågen, ni vet. Och så fort vi möts, vars vi än möts, så tja, och så bara bonkar vi armbågen i varandra. Sådär. Så ni kan väl ge varandra en riktig coronahälsning här nu. Bonka i armbågen lite. Så här tänkte jag idag. Att en människas liv. Och ni vet, ni har några uppe på läktarna också bakom er. Så tittar jag upp där, så är det inte för att jag... Utan det är för att det finns folk där också lite grann faktiskt. I en människas liv så händer en hel del små kriser. En sån här kris som kan hända i ditt och mitt liv, det är det vad man kan kalla för identitetskris. Och den här identitetskrisen som handlar ofta om vem är jag? Vad ska jag jobba med? Vad är min mening i livet? Varför finns jag till och så vidare? Är det någon som tycker om mig och så? Den här identitetskrisen, den börjar inte så sällan när man är i tonåren. Då kom den här, många av de här frågorna, och det ställs på sin spets. Vad ska jag plugga för att, jag ska ju gå ut nian och då ska jag välja gymnasium. Och vad ska jag göra? Och så kanske man är i kyrka. Och så tänker man, vad ska vara min kallelse? Ska jag vara missionär? Ska jag åka till Japan? Ska jag predika? Vad ska jag göra för någonting? Och så slåss man och brottas man med det. Och så håller man på med de här identitetskriserna. Och det värsta är att man blir inte av med dem heller. Esmat har ju kanske kommit förbi den här i tonåren, men grattis säger jag ju när du ska fylla 30. Eller när du kanske ska fylla 40. För en del så händer det när man är 30 och andra kanske det händer när man är 40. Och så tjohejsan, tjoflöjtsan, så sitter det väl några här uppe kanske som har fyllt 50 eller ska fylla 50. Jaha, då kommer nästa. Så de här identitetskriserna, de kommer och de kommer, man kommer inte ifrån dem. Det är bara det som är så jobbigt. Man kan inte fly dem, utan de kommer i kappen hur gammal man än blir. Och då vill jag prata lite grann ikväll om vad man kan liksom sätta sin grund i mitt i allt det här som egentligen är totalt meningslöst att lura på. Egentligen så handlar det inte om vad jag har för jobb och vad jag har, utan det finns en annan kallelse. Ett annat rop efter dig, en annan som vill liksom dra dig till dig, som är mycket viktigare än allt det andra. Och det finns många bibelställen, många verser, när vi kan ana liksom, vad handlar det här om? Vad är det som egentligen är det viktiga när vi ska bli kallade, eller när vi ska hitta vår plats? Vad är egentligen den viktigaste platsen i mitt liv? Där jag ska höra hemma. Och en vanlig text då, det är när Jesus säger i kapitel 8. Så i vers 12. Så har han stått och pratat med en kvinna som har haft det så körigt. Hon har haft det verkligen jobbigt. Alltså. Hon hade råkat illa ut. Och hon har gjort saker som hon ångrade. Och hon hamnade ju i värsta krisen där. Och då så säger Jesus så här i vers 12. Jesus talade åter till dem och sa så här: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så oavsett om du är tonåring eller om du är pensionär och hamnar i den här livskrisen, vad ska jag göra med mitt liv då? Vad är meningen med mitt liv och varför finns jag till? Då är det så här att Jesus står och ropar: följ mig, kom in i mitt ljus. Så din och min plats, oavsett vad vi har för jobb eller oavsett vad vi har för position bland våra kompisar eller vad det än är. Din och min viktigaste plats är att få vara i Jesu ljus. Och det kan ingen ta ifrån dig. Ingen kan rycka dig därifrån när du väl har kommit dit. Så din viktigaste plats, den viktigaste kallelsen in i ditt och mitt liv, det är ju att liksom kliva in i Jesu ljus. Och där får vi vara. Och det är det som är så himla bra med att komma in i det där ljuset. Därför att där kvittar det. Du behöver inte kämpa med att ha rätt sorts kläder, rätt sorts smink. Duger min kropp? Stinker jag? Eller är det något fel på mig? Du behöver inte kämpa med allt det där. Du behöver inte kämpa med finnarna, ingenting. För Jesus bryr sig inte om det där. Där får du vara helt fri. Det är en trygg plats där du är, där vi sjöng. Jag vill vara där du är, jag får vara som jag är. Jag behöver inte föreställa mig, jag behöver inte låtsas vara någon annan. Dit är du kallad, dit är jag kallad. Mitt i alla de här identitetskriserna. Den platsen. Hur skit ditt liv än ser ut så kan ingen rycka dig från den platsen. Där, det är den viktigaste kallelsen, att närma sig Jesus, att säga, men Jesus, jag vill hänga med dig nu, jag vill tro på dig. Det är den viktigaste kallelsen, oavsett. Men sen så finns det ju när man då känner att okej, jag tar till mig det här med kristen tro, jag vill tro på Jesus, så finns det en del uppdrag som jag menar att du och jag har, oavsett. Alltså egentligen skulle man kunna göra de här uppdragen till sin livsuppgift. Så de här uppdragen som jag kommer att prata lite om här, det är liksom grunden för dig och mig som kristen. Det är runt det här som det får röra sig. För de här uppdragen, de hittar vi i Bibeln. Så de här uppdragen, de ser vi ganska tydligt och klart i Bibeln. Och de ska prata lite om lite korta tankar kring de här. Och då flyger, och de här är nu inte i liksom inbördes ordning, att det jag säger första här nu är viktigast eller så, utan jag bara börjar med det här för att det är bland det första vi läser i Bibeln. Så därför börjar jag med det här, och då läser jag ifrån första Moseboken. Och jag läser ifrån kapitel 1. Och jag läser ifrån vers 28. Och då så säger Gud så här till Adam och Eva, till mannen och kvinnan. Gud välsignar dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Och så kommer det här. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Alltså här ger ju Gud människor ett uppdrag att ta hand om jorden. Ta hand om vår värld. Har vi lyckats bra med det, tycker ni? Nej, det ska vi väl inte vara ärliga och säga att vi har lyckats bra med. Men här har du ett uppdrag som är givet från Gud, att vi ska ta hand om det här. Vi ska fixa, vi ska ta hand om, vi behöver inte slänga skräp i vägrenen, vi behöver inte slänga plast ut i skogen. Vi kan tänka oss för, vi behöver inte allt det här nyaste och finaste kläderna, för då tar vi inte hand om miljön. Vi behöver inte köpa saker som transporteras över hela jorden. Och då tänker jag så här, Gud har gett oss ett uppdrag att ta hand om det här. Det är en grej, det är en uppdrag. Det är det vi har fått som uppdrag, oavsett om vi jobbar som direktör eller som brandman eller som städerska eller som kurator eller som allt det här nu. Vad ska jag bli, vad ska jag göra, vad är min mening med livet? Jo, en av meningarna med ditt liv, det är att ta hand om jorden. Det är en av meningarna i ditt liv. Det är en av det som finns som en grund. Ta hand om det här som vi har. Sen kanske inte alla mäktar med och liksom ta sig an det här på jättestora sätt, men gör det då det du kan. Så det är en grej. Sen har vi då i Romarbrevet, nu ska jag läsa lite bibeltexter här, i Romarbrevet, och då ska jag faktiskt åka iväg till, för jag insåg här när jag satt och tittade att den här texten är ganska krånglig, så jag far iväg till någonting som kallas för Levande Bibeln. Och bara för att det ska vara riktigt och rätt så vill jag säga att Levande Bibeln är ju inte en korrekt översättning, alltså en riktig översättning som typ den här Bibeln, Folkbibeln 15. Levande Bibeln, det är en sån här, man har förenklat texten lite, och när man förenklar texten så lägger man i lite ord som kanske inte riktigt finns i grundtexten. Men det är fortfarande väldigt bra, den är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt bra. Men det är lite tolkning med. Och då står det så här. Visa varandra äkta kärlek. Avsky alla onda handlingar och gör det som är gott. Jag älskar varandra så som syskon bör göra. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. Var inte slöa när det gäller att tjäna Herren Jesus, utan arbeta för honom med stor iver. Var glada i hoppet om att till slut räddas för evigt. Var uthålliga när ni får lida. Be ständigt. Och så kommer det igen här. Hjälp de troende med allt de behöver. Och ta emot dem i era hem. Om ni blir förföljda av människor, så be inte Gud att straffa dem, utan be honom att ge dem allt gott istället. Alltså välsigna dina ovänner. När andra är lyckliga så gläd er tillsammans med dem. Och är de olyckliga, ja men dela då sorgen med dem. Behandla alla lika. Anse er inte för fina för att umgås med sådana som andra människor ser ner på. Hur många gånger händer inte det på skolor och på arbetsplatser? Den kan man inte undgå vara med, för den ser ju folk ner på. Och så försöker man dras till dem, det här med innegängen. Men jag säger så här. I Guds rike, alltså, finns inga innegäng. Det är liksom bara, lägg ner den skiten. Det finns inga ingegäng. Det ska inte byggas någon gruppering att här är vi inne och här är vi populära och de där. Man ska inte komma till en grupp som är kristna och känna att där har vi ingegänget och där har vi de lite udda. Det finns inte i Guds värld. Det är bara bort det, säger jag bara. Gör allt ni kan för att leva i frid och i samförstånd med alla. Och så vidare. Och så står det... Om din fiende är hungrig, ge honom något att äta. Om han är törstig, så ge honom något att dricka. Då ska din fiende skämmas över det han har gjort mot dig. Låt inte det onda styra ditt liv, utan besegra det onda genom att göra det som är gott. Alltså, vad handlar det här om egentligen? Det är jättemånga ord och det är en lång text, men vad handlar det om? Jo, det handlar ju om hur vi är mot varandra. Så ett uppdrag som du har fått, ett uppdrag som du och jag har, oavsett vad du liksom sitter och funderar på, vad du ska bli och vad du ska jobba med och din plats i livet och meningen med livet. Jo, en mening med ditt liv, det är att du ska ta hand om andra människor. En mening med ditt liv är att du ska ta hand om andra människor. Och då får vi hoppas att andra människor också tar hand om dig. För det finns ju någon som har en mening i sitt liv också, att ta hand om andra människor. I Matteus evangeliet så säger Jesus någonting fantastiskt fint när det gäller att ta hand om andra människor. Lyssna. Och varje gång jag läser det här så blir jag sugen på att göra det som står. Men sen så kanske jag inte riktigt alltid orkar. Men lyssna, vad härligt. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig vara sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara till dem: Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för dessa mina minsta har ni gjort för mig. Alltså mitt i allt det här, ett uppdrag som du har, det är att ta hand om andra. Lyfta blicken från dig själv. Världen snurrar inte runt dig, eller dig, eller dig. Ett uppdrag som du har fått är att ta hand om andra människor. Det finns ju hur mycket som helst du kan göra. Det spelar ingen roll om du är direktör eller om du är popstjärna eller om du är supermodell. Det är inte det viktiga i livet. Det är inte det som är det viktiga. Här har vi ett uppdrag. Ta hand om andra. Ta hand om andra. Ta hand om varandra. Jag vet inte vad jag ska syssla med. Jag har ingen mening med livet. Jo, men jag står ju och säger ta hand om varandra. Ta hand om andra. Det är en mening. Det är ett uppdrag du har. Men sen har du ett annat uppdrag också. Tänk vad många uppdrag du helt plötsligt fick. Vad många möjligheter som plötsligt öppnade sig. Det som är, skulle jag vilja påstå, det absolut, absolut bästa och underbaraste och fantastiska uppdraget som Bibeln ger dig och mig, det är att umgås med Jesus. Umgås med Jesus. Umgås med Jesus. Ja, men hur ska jag göra det då? Jo, men prata med honom. Här spelar det heller ingen roll. Du behöver inte sträva efter, alltså, bara prata med han. När du går till skolan, när du går och lägger dig, när du är på gymmet, när du simmar, när du är på jobbet, när du är ledsen, när du är glad, när du är frågande, när du undrar. Alltså jämt. Och jag kan säga så här, ibland så går det ett tag innan jag liksom ber. Att umgås med honom, det kanske inte är att du måste lägga upp de här stora tankarna på att jag ska be 15 minuter på morgon, 15 minuter på lunchen, 15 minuter när jag går och lägger mig. Att umgås med honom är bara liksom att ha med honom i allt, i tanken. Ja, Jesus, vad ska jag göra nu? Jesus, hjälp mig nu. Jesus, hjälp mig hinna med bussen. Jesus, var har jag busskortet? Jesus, hjälp mig för jag är ledsen. Jesus, jag tycker du är den mest fantastiska i hela världen. Jesus, jag tycker du är så gott att få känna dig. Att prata med honom, att umgås med honom, det är så enkelt. Och när jag har märkt de gånger som det har varit i mitt liv, när jag går på brandkorn och liksom bara pratar så här. Vilken dag jag får. Vilket liv jag får. Vilken mening det ger mitt liv. Jag har en mening med mitt liv. Och det är att umgås med Jesus. Om jag just blivit arbetslös, det är så tråkigt. Eller jag vet inte vad jag ska läsa när jag går ut gymnasiet. Ja, nej, men det är jobbigt. Men du har ändå en mening. Umgås med Jesus. Mitt i alltihopa. Så har du en mening. Du har ett uppdrag. Du kan umgås med Jesus här. Massa text. Och det kanske känns jobbigt, men så upptäcker du helt plötsligt att när du läser det här så händer någonting här inne. Någonting börjar röra sig här inne. Och du börjar vilja saker som står här och göra saker som står här. Och man kanske helt plötsligt bara inser, man kanske bara sätter sig ner och inser att ja, men du älskar ju mig. Du älskar ju mig. Umgås med Jesus. Prata med honom. Läs Bibeln. Ett annat sätt som du kan umgås med Jesus på, det är ju att hänga med andra kristna. Att vara tillsammans med andra kristna. Det är också ett ruggigt bra sätt att umgås med Jesus på. Eller att, liksom, att vara med varann. Att gå på Unik eller hänga hemma en grupp stycken och som hänger hemma och kanske inte bara sitter och pratar om ditten och datten utan faktiskt också ber tillsammans. Läsa Bibeln tillsammans. Det är att umgås med Jesus också. Så ta hand om jorden, ta hand om varandra, umgås med Jesus. Tänk vad mycket mening du fick helt plötsligt i ditt liv. Bara på 20 minuter. Men det kommer mer. Ett uppdrag som du får, När du säger okej, jag vill hänga med dig, jag vill tro på dig, jag vill vara en kristen. Det är att göra honom känd. Det är ett uppdrag, det är en mening. Oavsett vad du jobbar med, oavsett vad du gör i livet, oavsett vars du är i livet, oavsett hur gammal du är, så handlar det om att göra Jesus känd. Alltså berätta om honom för andra. Det är en fantastisk, helt makalös resa som du kan få göra och som människor har gjort hur länge som helst. I årtusenden har de gett sig ut på äventyr för att göra Jesus känd. Ja, men mitt liv är så tråkigt, jag har ingenting att göra, alla andra är så balla och coola, de gör så mycket roligt. Ja, men jag säger bara till dig då, testa och göra Jesus känd. Prova på att prata om honom, så kommer du få känna att det är så spännande. Alltså det finns ju folk, för länge sedan nu snackar vi, som åkte iväg till Afrika för att göra Jesus känd. De var på sådana spännande resor så att de till och med visste att de kanske skulle dö. Så de började göra så här att de började spika sin kista här hemma i Sverige och tog med sig kistan till Afrika. Jag har suttit och lyssnat på sådana här missionärer som var ute då för länge sedan. Jag vet första gången hon träffade jag, hon var 79 år. Och hon berättade hur spännande det hade varit. Vilka äventyr hon hade fått göra. Vi hör människor som har berättat om sin tro och försökt göra Jesus känd på sitt jobb. Vad spännande, vilket äventyr. Så det finns liksom ett uppdrag här som är så spännande och så äventyrligt. Kristen tro är inte bara att sitta i kyrkan, halleluja, och sen stoppa någonting i en kollektbox och sen frid broder och sen gå hem. Kristen tro är ett liv, en passion där du kan få göra Jesus känd. Och det kan du få göra genom ord, genom att prata, genom att berätta. Det här har jag varit med om. Eller jag hörde den där personen berätta i kyrkan igår att den hade varit med om det och så här. Eller berätta bara vem Jesus är. Jesus är så och så. Jag har lärt mig att han är så. Alltså genom ord. Men sen kan du också göra Jesus känd genom olika typer av under och tecken. Och grejen är ju den att om vi skulle be för en människa här nu som skulle bli frisk och den här människan blir frisk, då är det inte det som är liksom själva grejen, utan grejen är att när den här personen blir frisk så visar det att Jesus faktiskt finns. Och då finns det i Bibeln att man kan be för olika typer av gåvor, olika typer av så att man kan få vara kanske en sån. Kanske är det så att jag ber, å Gud, låt mig få vara en som kan förmedla ditt helande. Låt mig få vara en sån som kan få be för sjuka så att de får se att du finns. Och så kanske du går och lägger handen på en kompis och så kanske du ber för ett knä och så blir knät frisk. Vilket äventyr! Kanske är det så, för det finns gåvor här, kanske är det så att du får en gåva att säga sanningens ord. Så att man kanske kan säga rätt in, och då kan det funka så att kommer fram till någon och säger du, och så säger man ett kunskapens ord till dig. Som gör att ditt liv helt förändras. Och ingen annan visste om det. Bara liksom, jag fick det. Man kallar det också för profetiskt tilltal. Här var det en man i Malmberget som hade det här. Han hade, så att han fick sådana här tilltal från Gud. Och han gillade också att be för folk. Han går in på pressbyrån i Malmberget. Han kommer in där och han liksom... att kvinnan som står där och säljer i bakom kassan där, hon har ont i huvudet. Och han står där i kön. Och så när han kommer fram till henne så säger han, du, Gud säger till mig att du har ont i huvudet, får jag be för dig? Kvinnan hade alltså svår migrän, men hon var tvungen att jobba för hon hade så lite pengar. Han ber för henne och hennes huvudvärk försvinner. Vilket liv, vilket äventyr, vilken passion, vilken glädje, vilket uppdrag. Men du kan också göra Jesus känd genom din livsstil, alltså hur du lever ditt liv. Jesus var ju radikal. När alla andra ville vara rika och glassa runt på finaste åsnan och ha de bästa sandalerna och de finaste husen och allting och bling bling runt halsen, då var ju Jesus tvärtom. När alla ville ge igen och hämnas och bete sig mot folk som var, då var ju Jesus tvärtom. När alla vände ryggen mot dem som var utslagna och ville vara med de finaste och smöra uppåt liksom, se mig, jag är också med de fina här nu liksom, då var ju Jesus tvärtom. Så Jesus är ju på det sättet en revolutionär. Alltså vilken grej och liksom leva hans livsstil. Jag lovar dig, du skulle få ett jättespännande liv på din skola, i din klass, och stå för det att jag är liksom. Vilken grej! Ja, men hur kan du leva så där, säger de då? Jag tror på Jesus och jag vill göra som Jesus gjorde. Där! Då har du gjort Jesus känd. Jaha, är det därför Linnea är sån här? Är det därför... nu tappar jag ditt namn. Filip är det, ja. Är det därför Filip är som han är? Ta en sån grej som om någon har varit dum mot er. Gjort en riktigt dum sak mot dig. Ja, då tycker ju kanske alla att du ska inte förlåta. Du ska bara slå ner den här typen. Eller du ska aldrig förlåta. Liksom. Du gör inte det. Men Bibeln uppmanar dig att förlåta. Och så förlåter du den där personen. Vilken grej. Vilken grej. Och hur kunde du göra det då? Jo, jag bad Jesus om hjälp. Alltså din livsstil. Där ute så ska man sträva efter finaste huset, finaste köket. Det ska vara klinkers och det ska vara marmor och det ska vara tv-apparater och det ska vara design och du ska ha kläder och du ska ha allt som är fint och det ska kosta pengar och du ska flasha. Jesus är precis tvärtom. Precis tvärtom. Livsstilen. Livsstilen. Den är jättespännande. Så vad jag skulle vilja försöka säga här nu då, det är ju att du har en mening med ditt liv. Oavsett om du sitter och tycker att nej, jag har inte det. Nej, men det kanske är för att du söker efter någonting som egentligen är totalt värdelöst i slutändan. Meningen med ditt liv är ju att vara med Jesus. Han ger dig sen uppdrag som är fantastiska. Som du kan få göra, som ger dig ett äventyr, som ger dig en livsvilja, som ger dig en glädje. Men, tillbaka till början där när jag pratade om att den största och främsta kallelsen eller så i ditt liv som ger dig den här absoluta meningen. Det är när Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det är när Jesus säger i Bibeln, följ mig. Det är när Jesus säger i Bibeln, när han säger till lärjungarna, följ mig. Och det säger han till er, följ mig. Och inför honom, tillsammans med honom, så är du den du är. Jag ska dra en liten parallell, kort bara, som kom till mig precis just nu. Under ett antal år så har jag jobbat i fängelser. Och där träffade jag ganska många fångar. Men det var speciellt en som satte ord på det här som så många kände. För när de var utanför sin cell, när det var liksom fritt att gå ut mellan 7 på morgon och 8 på kvällen. Då fick de gå kring där hela tiden och se sig om. De fick spela Allan, de fick ta på sig masker och försöka vara någon annan. Man skulle vara tuff och man skulle hålla... Alltså det var ett spel hela tiden. Och då säger han till mig, därför Kjell så ska du veta att den skönaste stunden på hela dagen, det är när du låser nyckeln, när du låser dörren om mig. För då får jag vara mig själv. Så det var den skönaste stunden på hela dagen. När jag då, för då var jag, det var i Tidaholm, när jag jobbade på Tidaholmsanstalten som kriminalvårdare där. Det skönaste på hela dagen var när han blev inlåst. För då fick han vara sig själv. Det skönaste jag vet. Nu blir man ju inte inlåst med Jesus. Men jag hoppas ni förstår känslan. Det är den jag vill åt. Det skönaste jag vet. Det är när jag får sätta mig ner. Och bara vara med Jesus. För då får jag vara mig själv. Jag behöver inte spela något spel. Jag behöver inte låtsas vara någon annan. Jag behöver inte kämpa med de finaste kläderna eller någonting. Utan jag bara behöver sitta där. Och det är bara jag och Jesus. Och jag får vara mig själv. Jag får vara i hans ljus. Jag får vara i hans kärlek. Och det är den absolut viktigaste kallelsen till dig. Till den platsen där du bara är med Jesus. Bara är med Jesus. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du ger oss en mening med våra liv. Herre, vi tackar dig för att oavsett hur det ser ut. I mitt liv, i mina kompisars liv här, så är meningen hos dig. Tack för att det är det vi får ha som fokus. Herre, när vi håller på och sliter och strävar i vad vi ska jobba med och vad vi ska bli och vad vi ska göra. Och när vi hamnar i de här livskriserna, vem är jag, är jag ful och stinker jag och varför vill ingen vara med mig? Herre. Då tackar vi dig för att det är du som ger meningen. Det är du som är det äkta. Det är du som är det sanna. Och du vill umgås med oss. Herre, vi tackar dig också för att du är den som ger uppdrag till oss. Som är så meningsfulla. Och som är så spännande. Och som är så fantastiska. Så ber jag för alla som är här och jag ber för mig själv. Hjälp mig, Herre, att hitta den platsen där jag är med dig bara. Och jag får vara mig själv. Herre, så ber jag om mod och kraft att också prata om dig. Att våga be för andra. Att våga komma med kunskapens ord. Jag ber om mod och kraft att välja den här alternativa livsstilen som är tvärt emot vad världen vill ge. Jag ber för oss alla att vi ska våga ta de där stegen och inte fastna i all skit som finns. Utan din äkta sanna livsstil. I Jesu namn. Vi kommer inte nu, vi kommer ju, det är klart att vi vill, jag vet inte om alla vet vad förbön är, men förbön. Det är när man kanske då kan säga till någon, kan du be för mig? Och då handlar det om att den personen pratar med Gud. Den här personen har lika bra kontakt med Gud som du själv. Så det handlar inte om att det är någon superhypade människa som har bättre kontakt. Utan det är bara det att man någon gång behöver någon som ber för en om någonting. Det kan vara att du säger vad det är. Det kan vara att du bara säger, kan du be för mig? Det kan vara att du känner att du mår dåligt och vill ha bön för att må bättre. Du kanske känner att ja, men jag skulle vilja börja och faktiskt leva en annan livsstil. Eller jag skulle faktiskt börja vilja göra Jesus mer känd där jag är. Då finns det möjlighet. Men nu när det är liksom corona så ska vi inte hålla på och lägga händerna på varann. Och när vi pratar med varann. Nu kommer jag att hålla andan då bara för att men jag är sån här galen typ. Vi behöver inte stå så här då. Ofta hamnar man där när man ska få förbön för man kanske vill säga och det är så. Så vi försöker ändå ha lite avstånd men vi vill ju ändå be för varandra. Esmat, han är en sån som gärna hjälper människor att be för så Esmat tänker ju be lite för oss då. Och han kommer att vara någonstans här. Och så kommer vi att få sjunga. Och det är ganska fantastiskt med just det här med sång. När jag blev kristen för första gången i mitt liv. och började gå i kyrka. Då började jag titta på folk, hur de gjorde när de sjöng. Och så trodde jag att man skulle göra så. Och så fastnade jag i den här fällan igen. Att härma andra för att passa in. Och det är en fälla. När du sjunger, när du står här eller sitter här eller vad du gör. Och sjunger inför Herren. Då ska du inte försöka passa in. Då ska du vara den du är. Och om det betyder att du står på huvudet och sjunger, då står du på huvudet och sjunger. Om det betyder att du slår en kullerbytta, då slår du en kullerbytta. Om det betyder att du sitter i lugn och ro, då gör du det. Om du vill dansa så gör du det. Men du ska vara dig själv. Du ska inte titta på andra och fråga. För jag lovar dig, jag gillar att röra mig. Jag gillar att dansa så här och kanske röra mig. Men det är jag. Men om du går fram till någon som står så här och frågar, varför står du så där? Då har den personen inget svar. Kanske gör den det för att den någon gång har sett någon göra det. Men förhoppningsvis så har det här blivit den personens egna tid med Gud. Och inte ett försök att passa in för att alla andra står så här. Förstår ni hur jag tänker? Så när vi står inför Gud här nu, eller sitter inför Gud, så gör det som den du är. Så sjunger vi och ber i Jesu namn.
Min själ, jag tillber den helige. Sjung som aldrig förut. Min själ, jag tillber den helige. Vid dagens början, när solen stiger, jag ger min sång till dig, min Gud. Vad än som mig sker, och vad än som ligger framför, låt sången ljuda stark vid dagens slut. Lova Herren min själ, min själ, jag tillber den helige. Jag sjung som aldrig förut, min själ, jag tillber den helige. Så rik på nåd och så sent till vrede, så mild och god är du Gud mot mig. Om all din kärlek vill jag sjunga evigt. Du ger mig tusen skäl att prisa dig. Jag lovar Herren min själ, min själ, att tillbe den helige. Sjung som aldrig förut, min själ, att tillbe den helige. På den dagen kan. När slutet nalkas för mig en gång, då stiger mitt lov och min själ ska sjunga. I tusen år och hela evigheten lång, jag lovar Herren min själ, min själ, att tillbe den helige. Sjung som aldrig förut, min själ, att tillbe den helige. Jag lovar Herren min själ, min själ, att tillbe den helige. Sjung som aldrig förut, min själ, att tillbe den helige. Jag sjung som aldrig förut, min själ, att tillbe den helige. Lova Herren min själ, min själ, att tillbe den helige. Sjung som aldrig förut, min själ, att tillbe den helige. Jag tillber den helige. Jag tillber.